Man brukar säga att när ett sjungande barn är ett glatt barn. Och jag tror att när man får vara med om något stort så händer det ofta att man brister ut i sång. När jag gick i skolan så hade vi en skoltidning. Jag var 12 år gammal. Och till den skoltidningen så fick jag åka och intervjua en idol. Jonas Claesson, som var Sveriges bästa bandyspelare på den tiden, spelade i Vetlanda. Då fick jag åka dit. Och jag kommer ihåg att efter den intervjun så kunde jag inte hålla mig. Då satt jag och sjöng hela vägen i bilen tillbaka hem. Och idag så ska vi titta på en reaktion på Guds verk där folk bryter ut i sång också. Som inledning, vi fortsätter alltså genom vår predikoserie i Lukas evangeliet. Och vi har kommit till predikan nummer 4. Den första predikan, det var en inledning av boken där vi fick lära oss lite kort om bokens författare. Som var Paulus vän Lukas, som var läkare. Och vi såg att boken skrevs av en hedning, som Lukas ju var, till en hedning. För att vi hedningar skulle kunna se hur tillförlitlig undervisningen om Jesus är. Sen så hörde vi Emanuel i den andra predikan när han la fram berättelsen om Zacharias. Som får möta ängeln Gabriel i templet. Och Gabriel sa till Zacharias att han och hans gamla hustru Elisabet skulle få en son som skulle få heta Johannes. Och den här Johannes skulle gå och förbereda vägen för Messias. För 3 veckor sedan fick vi höra Jimmy predika utifrån ängeln Gabriels möte med en ung jungfru som hette Maria. Och under det här mötet så får hon reda på att hon ska bli mor till hela bokens huvudperson. Hon ska bli mor till hela världens, historiens huvudperson. Den som ska kallas den högstes son och som ska få kung Davids tron. Han som skulle få namnet Jesus. Och idag så ska vi se vad Maria gjorde efter det att Gabriel hade varit hos henne. Och vi ser hur berättelsen om Johannes och Jesus kopplas samman med mötet med de 2 kvinnorna Elisabet och Maria. Och vi kan se 3 stycken olika reaktioner på det här med att Messias håller på att komma. Och så jag har delat upp den här predikan i 3 delar. Den första tittar vi i om händelseförloppet. Och så går vi in i en reaktion. Och sen så kommer vi att titta på Elisabets lovsång och Marias lovsång efter det. Men vi börjar med att vi tittar på vers 39 till 41. Där står det så här. Vid den tiden bröt Maria upp. Skyndade till en stad i Judabergsbygd där hon gick in i Zacharias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv. Och det första jag reagerar på när jag läser den här texten och någonting som jag fastnade alldeles för lång tid i när jag förberedde här är konstigt nog den första versen. Det står att Maria bröt upp och skyndade sig till en stad i Judabergsbygd. Alltså där Elisabet bodde. Varför då? Vad är det vi inte förstår som gör att vi inte riktigt ser det som självklart? Att det första Maria gör när hon blir gravid. Det är att hon går 3 dagar söderut. För att tala med någon i Juda. Och inte bara det. Hon stannade där i 3 månader. Vilket ju var till Johannes föddes. Men för att förstå vad det är som händer här så behöver vi ha en lite större översikt av historien. Vi får zooma ut lite. Vi har ju på kvällarna nyligen gått igenom Nehemja och Esras böcker på kvällsgudstjänsterna. Och det är de sista historiska böckerna i Gamla testamentet. Och de handlar om när det judiska folket återvänder till Israels land efter att ha varit i fångenskap i Babylon. Och de sista delarna av Esra handlar om en tid ungefär 400 år innan Kristus. Och under den tiden så talade också Gud till folket genom en profet som heter Malaki. Men efter Malaki, efter Esra, så var det tyst. I 400 år. Och under den här perioden av 400 år så har mycket hänt. Som ni vet så är det ju så att Israel har en kungasläkt som kommer i Davids linje. Men under de här 400 åren så har en annan dynasti än Davids kungliga ett fått makten i Israel. Under den här tiden, fram till precis innan Jesus kom och Herodes tog över, så fanns det en dynasti som hette den hasmoneiska dynastin. Och de hade tagit över den kungliga linjen. De hade liksom puttat undan Davids familj. Men det fanns folk som fortfarande höll sig till Bibelns ord. Och de hävdade att det skulle komma en messias. Det skulle komma en kung. Och att han skulle komma genom Davids linje. Han skulle enligt profeten Jesaja komma som ett rotskott ur Isais, alltså Davids pappas stam. Och ordet rotskott här i den profetian, det är ordet netzer. Varifrån vi får namnet på en liten stad, Nasaret. Det fanns alltså en liten grupp människor som hävdade släktskap med David. Den riktiga kungastammen. Samtidigt har vi en annan kungalinje i Jerusalem. Så Davids stam flydde till Galileen och startade Nasaret där. Och de här hasmoneerna, kungarna, de hade också ett eget prästerskap. Som inte var från Aaron. Utan de, kungen av hasmoneerna, var också präst. Så allting var helt fel där. Det var som att i världen där så tog man inte Bibeln på allvar. Det var ingen som följde vad Bibeln sa. Men Zacharias och Elisabet, de var av Aarons släkt. Och det står att de var rättfärdiga. Så vi har alltså en gruppering av Davids släkt i Nasaret. Och vi har en grupp präster ur Aarons linje runt Judas bergsbygd där. Och det här var säkert jättejobbiga människor för samhället i övrigt. Som höll på att säga att ni gör fel och ni ska inte göra så här. Och de var säkert jättejobbiga. Och vi hör det när Natanael träffar Jesus. Så säger Natanael, kan något gott komma ur Nasaret? Jag tänker att det kommer just därifrån att det här var jobbiga människor som inte bara följde med strömmen. Liksom. Och det är faktiskt så att den här rörelsen, vissa i den här rörelsen hade till och med gjort en bas med ett eget tempel i Egypten. Det fanns ett tempel i Alexandria i Egypten där folk sa att vi är det riktiga prästerskapet. Det templet föll 2 år senare efter Jerusalems tempel. Men det är också dit Jesus och hans föräldrar flyr när Herodes försöker döda dem. Flyr till Egypten. Så det liksom håller på att falla på plats här. Men varför springer då Maria till Juda bergsbygd? Jo, först så är det för att delar av Juda som leviterna fick i Josua 21. När Israels folk gick in i Israel så delades ju landet upp i 12 delar. Men Levi stam fick inte en del. Utan Levi stam delades upp bland de andra stammarna för att vara präster på varje ställe där. Och i Juda så fick leviterna några städer i Juda bergsbygd. Kanske var det den största av dem som hette Hebron, men kanske är det någon av de andra små också. Vi vet inte riktigt varför. Så varför tror jag då att Maria sprang 3 dagar till, eller gick 3 dagar till Juda bergsbygd från Nasaret? Jo, jag tror att det var för att berätta för sin grupp att Messias är på gång. Och vet Elisabet, hon, det står i texten vi läste för några veckor sedan, att hon har hållit sig gömd nu i 5 månader. Och hon har fått veta att hennes son ska bereda vägen för Messias. Och nu kommer Maria ner till henne och säger att den Messias som din son ska bereda vägen för växer i mitt moderliv. Och det här är ju som exalterande. Gud har inte talat med judarna överhuvudtaget på 400 år. Davids släkt har förskjutits. Templet har misskötts. Även om Zacharias fick gå in där via en lott. Men nu helt plötsligt så har Guds ängel Gabriel kommit till 2 stycken av den gruppen människor som har försökt att hålla sig till Bibeln. Och det har hänt under en kort period, 6 månader har ängeln Gabriel talat Guds ord till den här gruppen. Och berättat om Johannes döparen och Jesus. Det håller på att hända precis som skrifterna har sagt hela tiden. Precis som Bibeln har sagt håller på att ske. Och både Maria och Elisabet kan skrifterna så bra att de blir liksom exalterade utan like här. Och jag tänker att kanske finns det en koppling till vår tid här. Det finns en stor händelse i den kristna historien som fortfarande ligger i framtiden. Och det finns grupper i Sverige som försöker följa Bibeln och följa Gud genom vad Bibeln säger. Och kanske är den gruppen lite jobbig för samhället. Kanske säger de saker som man inte vill att de ska säga. Men ja, kanske finns det en koppling här. Kanske är det så att snart så börjar det ske saker runt om oss också. Men ja, så de här 2 kvinnorna blir exalterade. Och de kommer att bryta ut i sång. Det är 2 av sångerna, 2 av 5 sånger i de första 2 kapitlerna. Du har Elisabet, Maria, änglarna och så är det Simeon och kvinnan i templet som jag kommer på. Hanna. Ja. Men de här, innan vi går in i de här 2 sångerna så vill jag påpeka något viktigt. Det är en person till som blir exalterad här när han får höra nyheterna. Och det är Johannes döparen. Johannes är vid det här tillfället när det här händer precis på gränsen till att det skulle vara lagligt att döda honom i Sverige. Genom abort. Vi har ju hört på nyheterna för inte så länge sedan att en federal abortlag i USA revs upp. Och då har det kommit mycket snack på media så där, att det finns onda krafter som försöker hindra kvinnor från att bestämma över sina egna kroppar. Lyssna inte på dem. Det är inte sant. Faktum är här att Johannes är en helt egen person. Och han reagerar på att Maria är gravid med Jesus. Jag har hört många gånger säga att det är så fantastiskt med Jesus. För när han uppstår så är de första som ser honom, det är kvinnor. Och kvinnors vittnesbörd togs inte på allvar. Men Jesus visade sig för kvinnor och kvinnorna fick vittna om att de hade sett Jesus. Så han lyfte upp kvinnor till mäns nivå. Liksom. Det är en jämställdhet här. Absolut. Amen. Precis så. Men här så tar han ett foster och lyfter upp honom till en mänsklig nivå också. Den första som reagerar på Jesu tillkomst i Bibeln är en ofödd. Vad borde vår reaktion bli på det? Jo, vår reaktion borde bli att ett barn i kvinnans mage är lika mycket människa som kvinnan själv. Johannes är lika verklig som Elisabet. Det borde få oss att problematisera den abortdiskussion vi har i Sverige. Det debattklimat vi har. Vi kan inte gå runt och säga att människor inte är människor så att vi kan döda dem och därför leva med färre problem. Vi kan inte gå på argumenten att ett barn i kvinnans mage bara är en cellklump. Eller är en parasit eller något annat dumt. Vi som tror på Bibeln som Guds ord måste kunna se att barnet är en person som Gud älskar och som han omsluter. Låt oss titta på psalm 139 tillsammans. Psalm 139 och vers 5. Och framåt. Det är en text som talar om hur Gud bryr sig om oss. Men notera här. När Guds omsorg börjar. Det står så här. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag gå för din ande? Var kan jag fly från ditt ansikte? Stiger jag upp till himlen så är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket så är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar. Gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Jag säger låt mörkret täcka mig och ljuset bli natt omkring mig. Så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen. Mörkret är som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynlig för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud. Hur väldig är inte deras mångfald. När jag fortfarande var ett foster så omsluter han oss. Låt oss inte luras av det här samhällets bedrägliga argument. Utan låt oss se vem som har omsorg över varje människa. Ända från det att han själv vävde henne i moderlivet. Men låt mig också säga så här att om du är någon som någon gång har lurats att följa den här världens sätt att tänka och utfört en abort. Så säger jag inte att det är okej. Men kom ihåg att Jesus dog för den synden också. Det finns förlåtelse för all synd. Även denna. I Efesierbrevet 2 och 3 så står det. Bland dem var vi alla en gång. När vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet. Och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn. Precis som de andra. Det finns alltid saker som vi hellre har haft ogjorda. Men vi kan omvända oss. Och få förlåtelse i Jesu namn. Och Gud omsluter inte bara fostret. Utan Gud omsluter också dig. På alla sidor och håller dig i din hand. Hans omsorg sträcker sig även. Till dig. Det var punkt 1 och Johannes reaktion. Tittar vi på Elisabets reaktion. Och vi börjar i mitten på vers 41. Det står så här om Elisabet. Hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst. Välsignad är du bland kvinnor. Välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig att min herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina ögon spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. När jag ser den här scenen spelas upp framför mig, så ser jag två kvinnor som inte egentligen har mycket gemensamt. Elisabet är gammal, hon har varit gift länge, hon är en gudsfruktig kvinna med mycket livserfarenhet. Maria är en ung kvinna och har allt det här framför sig. Men samtidigt så ser vi två kvinnor som har mycket gemensamt. De har sin tro gemensamt, de har Herrens ord gemensamt. Men vi ser att Gud har byggt en vacker karaktär hos Elisabet. Du vet, Elisabet har ju bara 6 månader tidigare upplevt ett mirakel själv. Hon har varit barnlös i hela livet. Och nu är hon gravid i 6:e månaden. Ändå så blir hon överväldigad av nyheterna. Och hon blir uppfylld av den helige ande. Så hon ödmjukar sig. Hennes mirakel med Johannes är ingenting i jämförelse med det Maria har med sig. Så hon säger, varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig? Hon vet vem det är som kommer i Marias mage. Det är hennes herre. Vet, Elisabets erfarenheter med Gud och mirakel som har hänt med henne leder här till en uppmuntrande ödmjukhet och en värme och ett korrekt fokus. Elisabets fokus är Herren. Min herres mor kommer till mig. Det är det Herren har sagt som kommer gå i uppfyllelse. Och när vi läser Lukas evangeliet så kommer vi se att hela bokens fokus är Jesus som Herren. Och det visar sig också här att Elisabets fokus går från sig själv och hennes erfarenheter med Gud till Herren själv. Och Elisabet är ett föredöme här. Och jag undrar, gäller det dig? Är du glad i Herren? Eller söker du allt annat som han har att ge dig? Hon har fått någonting av Gud, men det som är viktigast är Herren själv. Hon har fått ett barn som hon har bett om hela sitt liv. Men det viktiga är Herren kommer. Du vet, när Jesus predikade och gav människor, 5000 personer, mat. Så var det många som följde efter honom. Och dagen efter så träffade han honom på andra sidan sjön. Och Jesus sa till dem att ni kommer ju bara hit för mirakel och gratis mat. Men ni bryr inte om vad jag säger. I vårt samhälle idag så är det ofta så att kyrkor vill få in människor genom dörrarna. Och så börjar man sätta fokus på sånt som Gud kan ge. Man fokuserar på gemenskap, man fokuserar på glädjesånger, man fokuserar på helanden, man fokuserar på tröst, man fokuserar på fika, man fokuserar på verksamheter. Alla de här sakerna är ju bra om vi har rätt fokus. En kyrka som gör allting bra men som inte har sitt fokus i Jesus är en dålig kyrka. Kanske inte ens en kyrka alls. Så min fråga är här, vad är vår fokus? När vi fikar, när vi har verksamheter, när vi har gemenskap, vad talar vi om? Hjälper vi varandra att hålla samma fokus? Och ser ni också här att Elisabet pekar på skillnaden i Zakarias reaktion och Marias reaktion. Salig är du som trodde, säger hon. Zakarias trodde inte på Gabriel och han blev stum i 9 månader. Men Maria trodde och hon blev salig. Och jag tänker att låt det vara en lärdom för oss också. När Gud har sagt någonting så kommer det gå i uppfyllelse. När Jesus säger att han kommer tillbaka, då kommer det gå i uppfyllelse. När Bibeln säger att du ska få dina synder förlåtna om du bekänner dem, så kommer det gå i uppfyllelse. För Herren är att lita på. Och det han säger kommer att hända. Så när du läser Guds ord och kommer till ett skriftställe som du inte förstår, vem litar du på mest? Litar du på dig själv eller litar du på din Herre? Hur reagerar du när Gud säger någonting till dig specifikt? Reagerar du som Zacharias i sitt högmod och tveka? Eller reagerar du som Maria, ödmjukt accepterande och vad Gud säger? Salig är den som tror. Det var punkt 2. Jag går in i sista punkten i predikan och Marias lovsång. Och Marias lovsång, den kan också ibland kallas för magnifikat. En magnifik lovsång. Och det här är en väldigt viktig text. Speciellt för den kyrkan som vördar Maria. Och jag tänker att det kanske är konstigt att den här texten är så viktig för folk som upphöjer Maria till en status som inte borde ha. För allt Maria säger är att hon lyfter upp Gud. Men låt mig bara vara klar innan vi går in och tittar på texten. Är att Maria är naturligtvis en viktig person i berättelsen om Jesus. Och hon är någon att efterlikna i sin tro och sin villighet att följa Gud. Men hon är inte en person man ska be till eller en person som man ska vörda. Men någonting som slår mig när jag läser den här lovsången, det är att jag har nog haft lite felaktig syn på vad Maria var för sig egentligen i hela mitt liv. Jag har sett henne som en ung, kanske lite ovetande tjej som råkar vara där Gud kom. Gud valde henne och hon säger sitt ja utan att kanske förstå någonting. Men ju mer jag har läst de här texterna och förberett så ser jag att oj, Maria kunde texten. Hon kunde skriften väldigt bra. Hon är ingen duvunge. Hon har blivit uppfostrad i skriften och hon kan skriften väldigt, väldigt väl. För den här sången, Marias lovsång, fullkomligt dryper om i Bibeln. Och jag tror att det Maria gör här är en mycket bra vana. Det vill säga att hon använder Bibelns ord när hon ber, när hon lovsjunger. Ni kanske märker det när vi har gudstjänst, att när vi läser Bibeln så försöker vi be utifrån det vi har läst senare. Och förhoppningsvis så hoppas vi att det blir en större vana bland alla av oss. När jag bodde i Skottland så hade vi personer i församlingen som var äldre som hade gått med Herren i 50 år. Så där, och varje gång de bad så kunde man liksom, man kunde höra Bibeln överallt. Den bara poppade upp i alla böner när de bad. Det blir lite underligt när deras Bibel är King James från 1611. Det är svårt att förstå. Men tanken finns ändå där. Liksom att vara så marinerad i Bibeln att när du talar så kommer Bibeln ut. När du ber så kommer Guds ord på din tunga. Och Marias lovsång är lite grann av ett eko av en annan lovsång. Nämligen Hannas lovsång i första Samuelsboken kapitel 2. Hanna ber om en son och Gud hör hennes bön. Hon får Samuel som sen blir präst i Israel. Och Hanna brister ut i en sång som låter väldigt lik Marias lovsång. Ja, vi kan vända till den texten också. Det blir några långa läsningar här. Men första Samuelsboken, kapitel 2. Hittar vi på sidan 397. Och lyssna här. Vad lika de här lovsången är. Första Samuelsboken 2, vers 1-11. På sidan 397. Hanna bad och sa: mitt hjärta fröjdar sig i Herren. Mitt horn är upphöjt genom Herren. Min mun är vidöppen mot mina fiender, för jag glädjer mig i din frälsning. Ingen är helig som Herren, för ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från din mun. För Herren är en Gud som vet allt. Och hos honom vägs gärningarna. Hjältarnas bågar är brutna, men de stapplande rustar sig med kraft. De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer. Den ofruktsamma föder 7 barn, men den som fick många söner tynar bort. Herren dödar och gör levande. Han för ner till dödsriket och upp därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han ödmjukar och han upphöjer. Han reser den ringljusstoften. Han lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland första. Och han låter honom ärva härlighetens tron. För jordens grundpelare är Herrens. På dem har han byggt världen. Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret. För av egen kraft är ingen stark. Den som strider mot Herren blir krossade. Mot dem dundrar han i himlen. Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin kung. Han upphöjer sin smordes horn. Ser ni likheten här? Både Hanna och Maria pratar om glädje i det Gud har gjort. De upphöjer Gud som helig. De varnar de starka och högmodiga. De tröstar och uppmuntrar de brutna och ödmjuka. De påminner om Guds allmakt. Och de påminner om att Gud tar hand om sitt folk. Det är någonting som har hänt som är ett svar på bön för både Maria och Hanna. Hanna bad om en son och Maria bad att historien skulle bli som Bibeln sa. Och när de får svar på bön så gör det att de vill sjunga lovprisning till Gud. Och den här lovsången, en sång som påminner om vem Gud är och vad Gud säger. Ingenting är fokus mer än Gud. Gud är fokus. Så låt oss titta på Marias sång. Och så tar vi den del för del. Jag kommer ta den del för del, men gå ganska snabbt igenom den. Så vers 46 där. Min själ upphöjer Herren. Och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Här ser vi först att hon upphöjer och jublar över Gud, sin frälsare. Och direkt här kan vi se då att de som säger att Maria föddes och levde utan synd talar i nattmössan. Maria talar om Gud som hennes egen frälsare. För hon behöver en frälsare. Precis som du behöver en frälsare. Hon var en syndare. Precis som du är en syndare. Hon var död i sina överträdelser. Precis som du var död i dina överträdelser. Hon behövde förlita sig på Gud för sin frälsning. Precis som du behöver förlita dig på Gud för din frälsning. Maria var inte syndfri. Som de i Rom säger. Men hon kan kalla sig salig ändå. Hon jublar, hon är glad. Hon är så glad så att hon säger att alla släkten kommer kalla mig salig. Och det är ju frågan först, vad betyder salig? Jo, salig betyder lycklig. Men liksom på djupet lycklig. En ihållande glädje och lycka. Man kan vara salig och ledsen samtidigt. För de är på olika djup. Liksom. Saligheten är en lycka som går djupare. Och varför gläder hon sig? Jo, för att Gud har sett en ringa tjänarinna. Och Gud gör stora saker genom henne. stora saker som hon och hennes folk har sett fram emot. Hon, Maria själv, är den jungfru som Jesaja pratar om. Maria är kvinnan vars säd skulle krossa ormen som Moses skrev om. Maria är hon som skulle som bär en son som ska kallas Guds son, som salmerna talar om. Marias avkomma är den de har väntat på hela sitt liv. Den de har försökt förstå texter om i generationer. Och nu kommer hon till Elisabet. Och Elisabets son är den som ska förbereda vägen för Marias son, precis som Malaki skrev. Så Maria, som är så ringa, har utvalts av Gud för att vara en farkost för Messias tillkomst. Inte så konstigt att han kallas salig. Jag predikade för ett tag sedan om Hagar när vi gick igenom första Mosebok i våras. Och där skickar Abraham ut Hagar i öknen. Och det ser inte bra ut för henne. Men så kommer Gud till henne. Och Hagar ger ett namn till Gud. Hon säger: du är den Gud som ser mig. Och Maria här, hon ger eko till den tanken. Gud är en Gud som har sett en ringa tjänarinna. Gud är Gud som ser. Och det stämmer fortfarande. Om du sitter här idag så är Gud en Gud som ser dig. Kanske är det så att du känner att allt du har med dig till kyrkan idag är din ringhet. Gud ser dig. För han är en Gud som ser. Och han kallar dig till sig själv. Han ser dig. Han ser dina problem. Vad du kämpar med idag. Och han säger: kom till mig. Låt oss gå vidare i texten. Vers 50. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Här säger Maria något som är viktigt. Gud är en nådfull och barmhärtig Gud. Men det sätts ett villkor för dem som vördar honom. Här ger Maria eko till psalm 103. Där det står: Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom. Och hans rättfärdighet ända till barnbarnen. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Min fråga är: talar den här texten om dig? Vördar du Gud? Du kanske undrar vad ordet vörda betyder. Det är lite grann som saligs ord. Så jag slog upp några synonymer. Att vörda Gud handlar om att högakta Gud. Att hedra, att ära, att dyrka, att visa aktning, respektera, frukta, heligförklara, sätta högt, tillbe och tillbedja. Stämmer det här in på dig? Ärar du, dyrkar du, visar du Gud aktning? Då varar hans barmhärtighet från släkte till släkte. Men om du inte gör det, då kanske det är dags att sätta Gud i den plats i ditt liv som han förtjänar. Låt oss gå vidare i texten, vers 51. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinne. När Maria talar om Guds väldiga gärningar här, så infattar det hur han skingrar dem som har stolta hjärtan. De som sätter sig upp mot Gud och säger att de vet bättre. De som inte ser sitt behov av en frälsare. Jag ber dig idag, om du inte är kristen, ta en titt på ditt hjärta. Talar Maria om dig? Låt det vara klart för dig idag att det kommer en tid, mycket snart, då Jesus kommer tillbaka. Och då kommer han som en domare. Det sa vi i trosbekännelsen. Han kommer att döma levande och döda. Vilken sida står du på då? Är du på den sidan som vördar honom, som får barmhärtighet och ett evigt liv? Eller är du på den sidan som har stolta hjärtan och sinnen och som kommer att skingras och förvisas till evigt straff. Vi går vidare i texten, vers 52. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han skingrar de stolta. Han störtar härskare från deras troner, men de enkla upphöjer han. Han mättar hungriga och skickar bort de rika. Gud är allsmäktig. Det är han som beslutar om kungar och härskare. Han är kungars kung och herras herre. När en härskare eller ett rike kommer till makten någonstans, så är det aldrig utan Guds tillstånd. Och om härskare och riken faller, så faller de inte någon gång utan Guds kontroll. Så kommer vi in i de sista verserna, vers 54-55. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid, så som han lovat våra fäder. Han har tagit sig an sitt folk och är med Abrahams barn till evig tid. Och tanken är att eftersom Gud har gjort så mycket stort förut, så är det som händer nu på samma nivå. Det Maria och den gruppen hon tillhörde har sett fram emot händer nu med henne, precis som hade lovats Abraham och Marias förfäder. Hon likställer liksom det som händer med mig just nu är likställt med när Gud delar Röda havet. Det är liksom Gud gör stora saker med sin arm. Och en av de stora sakerna är att jag har blivit gravid med Messias, Herren. Det är inga saker som händer som inte har varit förutsagt. Som inte Gud har haft i sin plan redan. Han har lovat att Abrahams avkomma ska bli en... Ska bli en välsignelse för hela världen. Och nu bär Maria på den välsignelsen. Men fram till den här tiden så hade Gud ett folk som hette Israel. Och nu är det så att Gud har ett folk runt omkring hela världen. Och de bär ett namn efter Marias son. Och idag så väntar de på Jesu Kristi återkomst. Är du del av det folket? Du vet, vi börjar se tecken på att det inte är långt borta nu. Tiden vi har innan Jesu återkomst är inte oändlig. Och uppenbarligen är det så att det är kortare tid idag än det någonsin har varit. Du vet, Maria och hennes grupp hade väntat i generationer på att Messias skulle komma. Men väntan tog slut. En dag kom han. Den kristna kyrkan har väntat i generationer på Kristi andra återkomst. Han kommer att komma. Till slut kommer han. Är du redo? Idag är frälsningens dag. Kom till den Gud som såg Marias ringhet och ändrade historien genom henne. Kom till den Gud som ser dig. Kom och tillbe honom som har all makt. Och se fram emot ett evigt liv i salighet. Låt oss. Herre, vi tackar dig för att du sände din son som världens frälsare. Och vi tackar dig, Herre, för att du sände honom till en ung kvinna som du hade förberett. Vi tackar dig, Herre, för att allt det som hände Maria var förutsagt och att du hade allting i din hand. Och vi tackar dig, Herre, för att genom hennes villighet att tro så har vi nu möjlighet att komma inför dig i hennes sons namn. I Jesu Kristi namn kommer vi inför dig och vi upphöjer ditt namn. Och vi tackar dig för att du är god, att du samlar ditt folk, att du bygger din kyrka. Hjälp oss Herre att stå kvar med olja i lamporna när du en dag kommer. Hjälp oss Herre att förbereda för din återkomst. I Jesu namn. Amen.